President Monson, may I claim a moment of personal privilege?
President Monson, några högst personliga ord om jag kan få göra det. Som den första av bröderna som talar efter ditt enastående budskap till kyrkan i morse vill jag säga någonting och alla brödernas vägnar för generalautoriteterna och faktiskt för hela kyrkan av de många förmåner vi åtnjutit denna historiska konferens och särskilt att delta i en högtidlig församling igår då vi fick stå och stödja dig som profet, sia och uppenbarare, så måste jag säga att den viktigaste förmånen vi fått har varit att personligen bevittna hur den heliga profetiska manteln lagts över dina axlar, så att säga nästan genom änglars händer. De som var med igår kväll vid presidentsmötet och alla som var närvarande i morse har varit ögonvittnen till denna händelse. Och alla deltagarnas vägnar vill jag uttrycka min tacksamhet för detta ögonblick. Detta säger jag med kärlek till president Monson i tacksamhet för denna underbara möjlighet vi haft. Tack. Vid generalkonferensen i oktober i fjol sa jag att det finns två huvudsakliga skäl till att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga felaktigt anklagas för att inte vara kristen. Då inriktade jag mig på den ena av frågorna rörande vår lära, vår skriftenliga syn på gudomen. Idag vill jag inrikta mig på den andra viktiga lära som kännetecknar vår tro men som bekymrar somliga. Det djärva påståendet att Gud fortsätter att tala sitt ord och uppenbara sina sanningar, uppenbarelser som utgör fortlöpande kanonisk skrift. Vissa kristna, huvudsakligen av uppriktig kärlek till Bibeln, har förkunnat att det inte kan finnas ytterligare auktoriserad skrift förutom Bibeln genom att sålunda förklara uppenbarelsens kanon avslutad. Förkastar våra vänner i vissa andra kyrkor de gudomliga dokument som vi i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga håller kära. Mormons bok, läran och förbunden, den kostbara pärlan samt den fortlöpande vägledning vi får av Guds smorda profeter och apostlar. Utan att därför beskylla dem som tar en sådan ställning för illvilja tillbakavisar vi ändå högaktningsfullt men bestämt en sådan oskriftenlig karaktärisering av sann kristendom. Ett av de skäl som ofta anförs till försvar för en stängd kanon är det ställe i Nya Testamentet som återfinns i Johannes uppenbarelse. För var och en som hör orden i denna bok betygar jag, om någon lägger till något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Men det råder ju en överväldigande enighet bland bibelforskare om att den här versen hänför sig endast till uppenbarelseboken och inte till hela Bibeln. Så gott som alla bibelforskare i vår tid erkänner ett antal nytestamentliga böcker som med största sannolikhet skrevs efter det att Johannes uppenbarelse mottogs på ön Patmos. I den här kategorin ingår åtminstone första och andra Petrusbreven, Judas brev, de tre Johannesbreven och förmodligen hela Johannesevangeliet. Men det finns ett enklare svar på varför det här stället i den sista boken av det nuvarande Nya Testamentet inte kan hänföra sig till hela Bibeln. Och det är att hela Bibeln, som vi känner den, en samling texter i en enda volym, ännu inte förelåg när den versen skrevs. Till exempel, i århundraden efter det att Johannes la fram denna skrift var Nya Testamentets böcker visserligen i omlopp enskilt eller kanske tillsammans med vissa andra texter, men nästan aldrig som fullständig skriftsamling. Av hela samlingen av 5366 kända grekiska nytestamentliga handskrifter innehåller endast 35 av dem hela Nya Testamentet så som vi känner det, och 34 av dessa sammanställdes efter år 1000 efter Kristus. Faktum är att i stort sett varje profet i Gamla och Nya Testamentet la till skrifter till dem som han fått av sina föregångare. Om det räckte med Moses gammaltestamentliga ord, vilka några kunde anse, varför kom då till exempel de senare profetiorna av Jesaja eller Jeremia som kommer efter honom, för att inte tala om Hesekiel, Daniel, Joel, Amos och de andra? Om en uppenbarelse till en profet vid ett tillfälle räcker för all framtid, vad motiverar då de många andra? Det som motiverar dem klargjordes av Jehova själv då han sa till Mose: mina verk är oändliga och mina ord upphöra aldrig. En lärd protestant har träffande granskat den felaktiga läran om en stängd kanon. Han skriver: av vilka bibliska eller historiska skäl inskränker man Guds inspiration till de skrivna dokument som kyrkan nu kallar Bibeln? Om anden endast inspirerade till skrivna dokument i det första århundradet, innebär det då att samma ande inte talar i kyrkan idag i fråga om viktiga angelägenheter? Vi ställer ödmjukt samma frågor. Fortsatt uppenbarelse varken förringar eller misskrediterar befintliga uppenbarelser. Gamla testamentet förlorar inte värde i våra ögon om ni stiftar bekantskap med Nya testamentet. Och Nya testamentet får bara större värde när vi läser Mormons bok, ännu ett testament om Jesus Kristus. När vi beaktar ytterligare skrifter som de sista dagars heliga erkänner, kan vi fråga oss: var de forna kristna som i årtionden bara hade tillgång till det enkla Markusevangeliet, vilket allmänt anses vara det första evangeliet som skrevs, var de stötta över att de senare fick Matteus och Lukas mer detaljerade redogörelser, för att nu inte tala om de enastående uppenbarelser som Johannes ännu senare kom med? Säkerligen gladde de sig åt att de fick allt fler övertygande bevis på Kristi gudomlighet. Och vi gläder oss också. Men missförstå oss inte. Vi älskar och vördar Bibeln. Det klargjorde äldste Russell Ballard för bara ett år sedan i den här talarstolen. Bibeln är Guds ord. Den nämns alltid först i bland vår kyrkas standardverk. Ja, det var genom gudomlig skickelse som Joseph Smith stötte på den femte versen i första kapitlet av Jakobs brev, som ledde till hans syn av Fadern och Sonen, som i sin tur gav upphov till återställelsen av Jesu Kristi evangelium i vår tid. Men redan då visste Josef att Bibeln ensam inte kunde vara svaret på alla religiösa frågor som han och andra som han hade. Som han själv sa, tvistade prästerna på orten ibland ilsket med varandra om läran. Jag citerar: präst stred mot präst, omvänd mot omvänd, i ordstriden och kampen för olika åsikter, sa han. Det enda som dessa stridande religioner hade gemensamt var, ironiskt nog, tron på Bibeln. Men som Josef skrev, de olika sekternas religionslärare tolkade samma skriftställe så olika att allt hopp om att avgöra frågan om den rätta kyrkan genom att vädja till Bibeln tillintetgjordes. Bibeln, som så ofta på den tiden beskrevs som något som man hade gemensamt, var allt annat än gemensam. Dessvärre var den snarare ett slagfält. Ett av de stora syftena med fortsatt uppenbarelse genom levande profeter är att förkunna för världen genom ytterligare vittnen att Bibeln är sann. Dessa uppteckningar är skrivna, sa en forntida profet på tal om Mormons bok, i den avsikten att i skolan tro de andra, och menade därmed Bibeln. I en av de första uppenbarelser som Joseph Smith fick sa Herren: se, jag bringar icke fram Mormons bok för att förstöra Bibeln, utan för att uppbygga den. Det finns ytterligare en sak som behöver klargöras. Eftersom det står klart att det fanns kristna långt före Nya Testamentet, långt innan det ens förelåg någon samling av Jesu yttranden, kan man därför inte hävda att Bibeln är det som gör någon till kristen. Som den ansedde nytestamentliga forskaren N.T. Wright säger: den uppståndne Jesus säger inte i slutet av Matteus evangeliet: jag ger all makt i himlen och på jorden åt de böcker ni alla kommer att skriva, utan snarare: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Med andra ord, skrifterna pekar bort från sig själva och på det faktum att den definitiva och sanna makten tillhör Gud själv. Så skrifterna är inte den definitiva källan till kunskap för sista dagars heliga. De är yttringar av den definitiva källan. Urkällan till kunskap och myndighet för sista dagars heliga är den levande Guden. Det vi får från Gud genom levande, vibrerande, gudomlig uppenbarelse är det som vi litar oss till. Denna lära är själva kärnan i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och vårt budskap till världen. Den belyser dramatiskt betydelsen av den högtidliga församling igår, där vi gav vårt stöd åt Thomas S. Monson som profet, siare och uppenbarare. Vi tror på en Gud som deltar i vårt liv, som inte tiger, som inte är frånvarande, som inte är som Elia sade om Baalsprästernas Gud: upptagen eller på resa, kanske sover och måste väckas. I vår kyrka läser till och med våra små barn upp orden: vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ändå kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike. När vi kungör att det finns nya skrifter och fortsatt uppenbarelse, är det vår bön att vi aldrig ska vara arroganta eller okänsliga. Men efter en helig syn i en nu helig lund bejakades frågan: finns det en Gud? Ställer oss Joseph Smith och Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga inför den fråga som ovillkorligen följer. Talar han? Vi kommer med den glada nyheten att han gör det och har gjort det. Med en kärlek och en tillgivenhet som har sitt ursprung i vår kristendom inbjuder vi alla att närmare undersöka undret i det som Gud har sagt sedan Bibelns dagar och fortfarande säger. På sätt och vis antar Joseph Smith och hans profetiska efterträdare i kyrkan den utmaning som Ralph Waldo Emerson gav studerande vid Harvard-universitetets teologiska fakultet för 170 år sedan nu i sommar. Till den gruppen av protestantismens bästa anda vädjade denne vise man att de skulle undervisa om att Gud är, inte var, att han talar, inte talade. Jag vittnar om att himlarna är öppna. Jag vittnar om att Joseph Smith var och är en profet, att Mormons bok är ännu ett testamente om Jesus Kristus, att Thomas S. Monson är Guds profet, en nutida apostel som har himmelrikets nycklar i sin hand, en man på vilken jag själv sett manteln falla. Jag vittnar om att närvaron av sådana bemyndigade profetiska röster och av fortsatt kanonisk uppenbarelse har varit kärnan i det kristna budskapet när helst Kristi bemyndigade verksamhet har funnits på jorden. Jag vittnar om att det återigen finns en sådan verksamhet på jorden och att den återfinns i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. I vår innerliga hängivenhet mot Jesus av Nazaret som Guds egen son, världens frälsare, inbjuder vi alla att undersöka vad vi har fått av honom, att förena sig med oss och dricka djupt ur den källa som flödar fram och ger evigt liv. Dessa oavbrutet flödande påminnelser om att Gud lever, att han älskar oss och att han talar. Jag uttrycker min djupaste personliga tacksamhet över att hans verk och hans ord aldrig upphör. Jag vittnar om att det finns en sådan gudomlig kärleksfull omtanke och att den har upptecknats i Jesu Kristi heliga namn. Amen.